Här börjar den sjunde handskriften, del 2 av Wilbur Smith, inläst av Kristoffer Svensson för Saga. Till frukostmorgonen därpå åt de upp resterna av duvorna, sedan tog de en kall avrivning under vattenfallet. Vattnet var iskallt och störtade ner över dem med kraften hos en brandspruta. Rowan hoppade på sitt friska ben och flämtade och pep under störtfloden. Hon dök fram ur vattengardinen, blåfrusen och med gåshud. Men det var onekligen uppfriskande. Trots de svettstela kläderna fick de nytt mod inför den sista etappen av klättringen. Innan de lämnade grottan undersökte de varandras skador. Nicholas sår i huvudet läkte snabbt, men Rowans knä var inte bättre än dagen före. Blåmärket började övergå i en sjuklig, rödbrun färg, ungefär som ruttnande lever. Det var bara att blöta snusnäsduken under vattenfallet och linda den om knät igen. Nicholas insåg att han skulle bli tvungen att lämna diktiken och ryggsäcken i grottan. Han visste att han hade nått gränsen för vad han orkade med och att varje hekto var avgörande nu när de närmade sig slutet på klättringen. Det enda han beslöt sig för var att behålla filmrullarna i sina plastbehållare. Filmerna var det enda de hade som bevis för att Thanus stele fanns där inne i klostret. Han stoppade ner dem i bröstfickan på sin skjorta. Sedan stuvade han in säcken och skinnen i en spricka i väggen längst in i grottan. Och så började de sin sista besvärliga dag på väg upp ur klyftan. Till att börja med gick Rowan själv, men efter en timme klarade inte knät mer och hon sjönk ner på stigen. Hoppa ombord, sa Nicholas. Det finns alltid rum för en till. Rowan satt på ryggen på Nicholas och hennes skadade ben stack ut stelt och oformligt medan han strävade uppåt. Det gick ännu långsammare än föregående dag. Han var uttröttad och tvingades vila oftare och oftare. Rowan försökte hoppa på ett ben under de lättare avsnitten, men hon slutade alltid med att hon föll omkull och Nicholas fick dra upp henne. Klättringen förvandlades till en mardröm och så småningom förlorade de känslan för tid och rum. Timmarna försvann utan att de hade en aning om vad klockan var. En lång stund låg de bredvid varandra på stigen, illamående av törst och utmattning. De hade tömt fältflaskan för länge sedan och det fanns inget mer vatten här, inte förrän de kom upp till krönet och dandera. Du får gå vidare upp till toppen utan mig, sa hon. Det kan inte vara långt. Han satte sig upp och stirrade på henne. Var inte dum. Jag behöver dig som ballast, hon framhärdade. Det kan inte vara långt kvar nu. Om du tar dig dit på egen hand så kan du skicka ner Boris män och hämta mig. Om Boris män fortfarande finns kvar. Och om inte folket från Pegasus hittar dig först. Han reste sig ostadigt och drog upp henne på benen. Nu gör vi sista rycket. Hon fick räkna varje steg högt och när hon kom till 100 stannade han och vilade. Sedan började de om och hon räknade i hans öra med båda armarna om hans hals. Hela universum tycktes krympa ihop till denna fläck. De såg bara marken direkt under hans fötter. De märkte inte längre klippväggen på ena sidan och bråddjupet på den andra. När han vilade lutade han sig mot bergväggen eftersom han inte vågade sätta sig ner av rädsla för att inte orka ta sig upp igen. Han vågade inte heller sänka ner henne på marken för då visste han att han inte skulle klara av att lyfta henne igen. Det är nästan mörkt, viskade hon i örat på honom. Vi får stanna här i natt. Det är nog för idag. Du tar livet av dig, Nicholas. Bara 100 till. Nej, Nicky, sätt ner mig. Räkna, beordrade han. Hon lydde. Plötsligt planade marken ut. Som en berusad letade han med foten efter ett steg som inte var där. Han raglade och återfick balansen. De stod på kanten av ravinen och försökte se in i mörkret framför sig. De såg ljus och hörde mansröster. Vi är uppe, Nicholas. Herregud, vi är uppe. Du klarade det, ropade Rowan. Han försökte säga något men fick inte ett ord över läpparna. Han snubblade framåt, fortfarande med Rowan på ryggen. Det var hon som fick ropa till männen, först på engelska, sedan på arabiska.